Du lyssnar på Webbradio Areton.
Jag heter Johan Engman och är en av de medverkande i antologin Över en regnbågsfika från Areton förlag. Jag är kock, fäktare och småbarnspappa. I mitt program kommer jag prata en del om hur att jobba i restaurangkök. Jag kommer också berätta om hur jag kom på idén till novellen Avgörande kväll och om varför den här novellen är unik. Och eftersom det är regnbågstema kommer jag också spela lite regnbågsmusik med som röd tråd. Vi börjar med Zeta som är Ziggy.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar.
David Bowie med Ziggy Stardust från 1972. En låt om en androgyn rymdvarelse som kommer till jorden och kommunicerar genom sina rocklåtar. Jag kände mig också som en rymdvarelse när jag kom till Kanton Nidwalden i Schweiz. Jag var en grön 20-åring som ville jobba utomlands och se världen. Schweizertyskan var helt obegriplig och mitt i köket där jag jobbade fanns tysken. Tysken var lång gubbe med stort skägg och vilda ögon. Han blev överstressad under service när det kom mycket beställningar. Tysken skrek, svor och viftade med både armar och ben. En känslomänniska fångade en ordningsnarkomans kropp. Det fanns alltid något som kunde gå fel och rubba hans universum. Visparna måste finnas rakt framför tysken. I burken i mitten och inte för många vispar. Max 4 stycken, annars blev det kaos. Någon tyckte att han såg ut som en sprattelgubbe när han blev stressad. Alla kroppsdelar gick liksom åt olika håll. Ögonen vidöppna, käken spänd med mun uttryckt som om man försökte blåsa ut all luft i lungorna. Och krulliga håret stod på ända och skägget låg åt ett helt annat håll. En gång fick jag ducka när han slängde endivsallad efter mig när han inte var nöjd med upplägget. Där i Schweiz lärde jag mig också hur man slänger sopor. Inte hur man bär ut sopor och slänger säkert till en container, utan att sortera redan innan skräpet slängs. När tysken såg att jag låtit potatis bli gammal och slängde den, slet han upp den i soptunnan och hotade att skulle dras för min lön. Och där lärde jag mig att det är soptunnan som avslöjar dina misstag. Jag kom till Schweiz med min skoltyska och hängde inte alltid med i alla långa meningar med verbet sist i presens. När jag inte förstod vad tysken sa, så sa han samma mening en gång till, lika snabbt fast högre. Det är inte alltid så lätt att göra sig rätt förstådd. När R.E.M. släppte hitlåten Lucy My Religion var det flera religiösa grupper som tog illa upp. För sångaren Michael Stipe var Losing My Religion ett självklart vanligt uttryck på hans hemort i Georgia. Flera gånger har han fått förklara att det uttrycket är när man tror att man det är någon som man är kär i, älskar den tillbaka. Men i själva verket har han missuppfattat allting. That was just a dream. Losing My Religion med R.E.M. Sångaren Michael Stipe med många år i rampljuset, men ändå så hemlig med sitt privatliv. Som många andra offentliga personer har han hållit isär sin karriär och sin privatperson. Tillsammans med perioder utan några stora framträdanden och konserter blev den början på spekulationer om allt från hans sexliv till att han skulle haft HIV. Stipe ville aldrig kommentera några sådana rykten utan pratade hellre om sin musik. Men på en presskonferens 2008 tog sången oväntat bladet från munnen. Han förklarade att efter en lång tids spekulation hade nu hans bandkompisar Mills och Buck kommit ut som heterosexuella, straighta. Han stöttade deras beslut att komma ut helhjärtat och beundrade deras mod att vara så öppna. En tidigare kockkollega till mig, Anders, brukade göra samma grej ungefär. När han hälsat på någon nyanställd i köket och ställt de vanliga frågorna som var bor du, var har du jobbat förut, så frågade han också, har du någon flickvän? Eller pojkvän? Och det borde ju vara en naturlig fråga på 2000-talet. Att inte förutsätta vilken sexualitet man har, utan det är nog bäst att reservera sig från början.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Son älskar den här låten, men han blir alltid sur att jag stänger av när låten kommer igång ordentligt mitt i gitarrsolot. Men sen är ju låten ändå bara drygt 2 minuter. Ett annat Queen-fan är hårdrocksångaren Rob Halford i Judas Priest, som kallar Freddie Mercury sin ultimate hero. Rob Halford är en stilikon som plockat fram nitar och läder till heavy metal-modet. När machokillen Halford i slutet av 90-talet kom ut ur garderoben blev ett stort långfinger mot den homofobin som på vissa håll finns i genren. Halford har själv sagt att hemlighetshållandet av sin sexualitet ledde till depression och missbruk. Numera är han nykterist sedan många år tillbaka. Och just det är något som håller dig vid liv om du ska hålla på länge med rock and roll.
Nobody cares if I live or die.
Jag började skriva noveller 2013. Då hade jag med skrivit insändare och motioner. Men så skickade jag in ett bidrag till Kommunal Stockholms medlemstidning och vann tävlingen på temat Låt alla blommor blomma. Novellen handlade om en ung invandrarkille som berättar om livet med sina föräldrar som är på flykt. Berättelsen var en sammanflätning av olika människor som jag känner som gått igenom många händelser i livet. Jag blev lite generad när redaktören skulle intervjua mig till tidningen. Hon hade väntat sig en invandrarkille, eller åtminstone någon som kunde se ut som huvudperson i novellen. Det kändes efteråt när jag tänkte efter som att jag inte bara hade stulit någon annans persons historia. Jag hade dessutom hittat på den personen. Jag vill ändå fortsätta skriva noveller, men känner att jag började hitta på något mer overkliga historier för att inte folk skulle tro att allting jag skrev var självbiografiskt. Jag gick en skrivarkurs och skickade in bidrag till de tävlingar som jag kunde hitta. Det tog ett tag när jag hade skrivit innan jag förstod att det är fritt fram för en författare att hitta på sin egen historia. Och att fritt låna eller inspireras från andra människor. Eller som med låten Living in America. När jag hörde den låten med Rammstein trodde jag att det var en direkt översättning till tyska från The Sounds. Två år tidigare så hade The Sounds gjort en precis likadan låt, tyckte jag. Men fortfarande är det ingen av grupperna som har stämt den andra för något plagiat. Båda två verkar ha tillkommit helt oberoende av varandra. Och det är ju ändå konstnärlig frihet. bor i förorten Skärholmen som ligger söder om Stockholm. Här får vi ofta höra om alla problem som finns i vårt bostadsområde. Nyheterna handlar inte om naturen, kreativa människor eller vår öppenhet mot våra grannar. Utan bilden som rapporteras är kriminalitet, våld och droger. Arbetslösheten är högre här än i resten av Stockholms län, men faktiskt lägre än i många medelstora städer ute i Sverige. Visst finns det problem här. Jag kan själv se fattigdomen, ohälsan och människor med fruktansvärda beroenden. Men ungdomar som växer upp här har tillräckligt med utmaningar. De behöver inte få det upptryckt framför näsan för den som läser en tidning. Min granne Antonio körde slut på ryggen vid 55 års ålder. Kroppen sa nej. Men Försäkringskassan tyckte att, jo, Antonio kunde jobba med andra saker. Men utan flytande svenska och användbar utbildning finns det bara kroppsarbete kvar att välja på. Så när sjukpenningdagarna tog slut fick Antonio bokstavligen krypa tillbaka till städjobbet igen. Min granne har jobbat i stort sett hela livet och valde aldrig att bli sjuk. Jag känner flera som inte har den perfekta kroppen för att hänga med i arbetslivet. Och även när samhällets ekonomi går bra finns det fortfarande arbetslöshet kvar.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Gonna rise up and get their share. Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
OS 2012 i London. Det är final i florettfäktning och det har bara gått några minuter än så länge. På en stol sitter kinesen Cheng Lei med en handduk över ansiktet. Han leder med 4-2 men har fått en ofrivillig paus. På tv-bilderna syns hur Egypten skakar på huvudet och vrider ansiktets smärta. På reprisen ser vi hur Aboulkassems arm böjer sig och han vrider hela kroppen i attacken. Men den reprisen ser inte Lei under sin handduk. Jag har själv fäktat sedan jag var 8 år. Det har gett mig mycket glädje och lite besvikelse. Alla fäktares dröm är att vinna OS-guld. Allt det där försöker Cheng Lei att tänka bort. Han vet att i den stunden så är det domaren som har all kontroll över hur matchen ska fortsätta. Cheng Lei försöker antagligen tänka positiva tankar och försöker koppla bort då den världen som händer runt omkring honom. Efter att ha väntat en evighet så fortsätter matchen. Cheng Lei ångar på och ledningen ser säker ut. Han ökar till 10-7. Men i det läget så kommer en otillåten täckning av träffytan. 7-10, som ser ut som en säker ledning, blir minuspoäng för kinesen med ett rött kort och pluspoäng till Egypten Abouelkassem. Från 7-10 blir ställningen istället 8-9 och bara en stötsledning. Efter några snabba stötar har Egypten tagit ledet med 11-10. Och inför tredje och sista perioden är istället 11 lika. Det blir 12-11 och 13-11 till Egypten. I det läget så har Cheng Lei gjort på 4 likadana stötar i rad. Ett läge som många fäktare kan känna igen sig i när man fastnar i ett läge och man bara kör på och glömmer tänka. Kinesen gör ett taktiskt knep och byter vapen. Han får byta vapen om domaren godkänner att det kanske är trasigt. Taktiken funkar. Han sätter flera stötar. Han tar ledningen. Och fäktaren går upp till 13 lika. Ställningen är 14-13 och Lei jublar när han sätter den vinnande stöten. Tror han att domaren väntar flera sekunder. En evighet är fäktning att vänta på ett domslut. Egypten vill också ha den stöten och kunna få lika 14-14. Till slut kommer domaren. Det blir stöt för Cheng Lei och seger 15-13. Den vanliga kylskåpskalle till vardags Cheng Lei jublar ut sin glädje. Han har gjort det som alla fäktare drömmer om. När jag själv satt och såg den här OS-finalen så tänkte jag på att det finns knappt någon populär kultur som handlar om fäktning. Det finns böcker och filmer om Zorro och musketörer. Men ingenting om själva sporten fäktning. Det finns filmer om säkert alla idrotter. Det finns filmer om fotboll, hockey och skridskoåkning och till och med om dodgeball. Men jag kommer inte ihåg att jag läst någon bok eller sett någon film som handlar just om själva idrottsfäktningen. Det tog ganska lång tid innan jag började skriva den här novellen. Jag förstod ju själv att det är inte så stort läsarunderlag för att skriva en novell om fäktning. Det är inte så många som skulle läsa en bara om fäktning. Jag började väva in lite annan handling också. Försökte ta en miljö som jag själv känner till, en restaurangvärld. Och så någonting att krydda med, det behövs någon motsättning. Jag funderade på temat att vara ny i ett kulturellt sammanhang, att komma in som en outsider. Och till slut så mynnade ut i den här novellen som till slut har fått namnet Avgörande kväll. Och det handlar om en kille som första gången ska träffa sin partners släktingar. Och det är inte vilket tillfälle som helst, utan det är just när det är OS-finaleffektning. Det är den allra viktigaste kvällen på 4 år för hans potentiella svärfar, kan vi säga. Och den här mannen är en extrem känslomänniska, vinnarskalle. Dessutom har han drömt om att hans son ska gifta sig med en vacker kvinna och leva familjeliv. Men istället så visar det sig att hans son har kommit ut ur garderoben. Och det är huvudpersonen som är hans pojkvän. Novellen börjar när de kommer in på restaurangen. Det är dags att träffa de blivande svärföräldrarna. Och det är dags att börja titta på OS-finaleffektning. Det börjar bra i början. De får en bra kontakt med föräldrarna. Han får börja titta på matchen. Matchen går bra. Alla i lokalen håller ju på fransmannen eftersom det är en fransk släkt. Och matchen började också bra med för fransmannen. Men efterhand så börjar matchen gå sämre. Och på något sätt så har dessutom våran huvudperson fått skulden för allt dåligt som händer under kvällen. Det kommer ett utbrott från den franske patriarken. Och han är på väg att slå sönder hela restaurangen. Det blir på många sätt en avgörande kväll för alla inblandade. Nu blir det lite glamrock. Och jag är själv inte så mycket för glitter och glamour och paletter. Men ett skönt gitarriff sitter ju alltid lika skönt på 70-talet som 2018. Jag vill tacka Areton förlag för att jag fick göra det här programmet. Den nya antologin heter Över en regnbågsfika och där heter min novell Avgörande kväll. Jag vill också tacka alla vänner och min familj, min fru Danny, Sebastian, Erik, Alma, Gustav, Mattias, mamma, pappa, Jean, Raquel. Tack för all er kärlek, glädje och inspiration. Tack också till dig som har lyssnat hela vägen hit. Följ gärna min Facebook-sida Historier från en drömmare. Jag heter Johan Engman och det här är Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, coffee too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. You're going to read just what you sow. You're going to read just what you sow.